En kemisk arbetsmiljörisk är när det finns en kemisk riskkälla i arbetsmiljön. Och en kemisk riskkälla, det är någonting som kan skada människors hälsa på grund av dess innehåll av kemiska ämnen, helt enkelt.
Och sen såklart starta med sitt kemikaliearbete om man inte har gjort det. Ibland kan det kännas övermäktigt och stort, men börja någonstans.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
Hallå, hallå, hallå Arbetsmiljö. Ja, podden som ska ge er lyssnare mer kunskap om just arbetsmiljön. Här får du veta mer om risker som kan finnas på din arbetsplats och framförallt hur du kan jobba med dem. Arbetsmiljöverket har ju ett stort antal experter och inspektörer som kontrollerar, inspekterar och hjälper till på arbetsplatser runt om i landet. De delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter utifrån de lagar och regler, stadgar och förordningar som finns. Mm. Och det är också så att vi i den här podden har med oss några av dem. Normalt sett så brukar jag ha med mig inspektör Ann-Caroline Kostet, men hon är ute på inspektion just idag. Så då har jag enkom med mig två experter, två gäster idag. Och det är Ann-Louise Jonsson och Karin Staff. Välkomna båda två.
Men tack.
Tack så mycket.
Ja, hur känns det att vara här i Hallå Arbetsmiljöpodden?
Men det ska bli spännande och vi hoppas att vi kan ge lite svar på vad man kan göra när man har kemiska arbetsmiljörisker på sitt arbete.
Ja, vad säger du Ann-Louise?
Ja, men det här ska bli så kul.
Eller hur? Mm. Jag som jobbar ganska mycket vitt och brett som moderator och programledare, jag är ju med i väldigt många olika sammanhang. Det här sammanhanget känns ju liksom alltid lite mer spännande och viktigt. Just därför att vi faktiskt talar om viktiga saker och har möjlighet att påverka många olika människor i sin vardag, eller hur?
Mm, stämmer. Mm.
Det är det som ni jobbar med dagligdags. Vad gör du för någonting, Karin, på Arbetsmiljöverket?
Ja, alltså vi har ganska lika roll, både jag och Ann-Louise. Men vi jobbar ju på det vi kallar för regelavdelningen. Egentligen skriver ju vi lagstiftning. Det är det vi som ansvarar för att lagstiftningen finns där. Men vi gör ju också väldigt mycket runt omkring. Vi vägleder. Det här är ju någon slags vägledning kan man väl säga i den här podden. Liksom. Men vi är också med nere på EU och förhandlar vad händer på EU-nivå som vi sen måste föra in i Sverige. Då. Så vi har ett väldigt brett uppdrag skulle jag säga. Mm. Men, ja, men det viktigaste för oss är ju att ingen ska liksom skada sig på grund av kemiska arbetsmiljörisker. Så allt vi liksom gör handlar om det i stora hela.
Just det.
Ja. Vi tar hand om alla frågor som kommer in som rör, eller inte alla, men de frågor som rör kemiska arbetsmiljörisker helt enkelt.
Mm. Hur många är det som arbetar med just kemiska arbetsmiljörisker på ett ungefär?
Alltså, ja, så på ett ungefär två stycken.
Ja, det är ni.
Sen beror det lite på vad man räknar. Vi kommer berätta lite, kanske hoppas jag det sen, liksom, att det är ett väldigt brett begrepp. Liksom, och då är det ju, vi håller på med liksom det man... allmän kemiska arbetsmiljörisker. Sen har vi folk som håller på med kvarts och asbest, liksom andra delar, bekämpningsmedel. De lägger inte på oss. Men vi är inte så många ändå som jobbar som experter här. Utan om man räknar även in dem kanske vi är fem kanske, eller något sånt där.
Men sen får vi inte glömma alla inspektörer som vi har ute. De är så bra och de kan det här med kemiska arbetsmiljörisker.
Ja, håller med. De är otroligt duktiga.
De kan... Och ni kan absolut mer än vad jag kan och jag skulle tro de flesta av dem som lyssnar på det här. Och då kan vi väl kanske börja med också att definiera det här. Vad menar man då när man pratar om kemiska arbetsmiljörisker?
Jo men Fredrik, en kemisk arbetsmiljörisk är när det finns en kemisk riskkälla i arbetsmiljön. Och en kemisk riskkälla, det är någonting som kan skada människors hälsa på grund av dess innehåll av kemiska ämnen, helt enkelt.
Ganska logiskt egentligen, faktiskt. Det är också det här med kemisk riskkälla är ju relativt nytt för mig. Kan ni definiera det lite mer då? Vad innebär det?
Ja, men det är ett hemskt vitt begrepp. Det omfattar så många olika saker, men lite förenklat kan man dela in det i tre olika kategorier. Om vi tar den första kategorin så är det som man kanske normalt kallar kemikalier. Det här är produkter som man köper. De används oftast i industrin vid tillverkning eller på laboratorier. Men det kan också vara färdiga produkter, till exempel limmer, lacker, färger. Det är också en kemisk riskkälla som man köper. Men det kan också vara läkemedel eller vissa kosmetiska produkter.
Mm. Vad mer? Du står och nickar, Karin.
Ja, men jag håller bara med. Ja, men det är verkligen ett brett begrepp. Så den andra kategorin kanske man kan säga är liksom det är varor som är... som det finns någon kemikalie på då. Det kan vara uppstoppade djur, det kan vara... På museer finns det ju mycket material som gammalt som man vill bevara. De har ofta en kemikalie på sig, men det kan även vara impregnerat virke som man liksom har, ja, för beständigheten. Det är också en kemisk riskkälla. Mm. Och sen den tredje kategorin som är egentligen den som de flesta arbetsgivare kanske har svårast att tänka sig att det är en kemisk riskkälla. Man glömmer bort lite. Det är sånt som bildas överhuvudtaget. All form av damm ingår där. Asbest ingår där, kvarts, trädamm.
Vad har vi mer? Men glöm inte de heta vätskorna. Det här är jättelätt att glömma. Men faktum är att vatten, det är faktiskt en kemisk riskkälla om det är hett vatten eller vattenånga. Och det sker tyvärr ganska mycket olyckor med just hett vatten som en kemisk riskkälla.
Mm. Och dieselavgaser kanske man inte heller, eller avgaser kanske man inte heller tänker på att det är en kemisk riskkälla.
Nej.
Det är liksom den sista kategorin som många tycker är svår att fånga in. Liksom,
ja,
att de förstår inte ens att det är en kemisk riskkälla.
Nej. Ja, vad bra, för det är absolut. Jag känner igen det där. Det hade jag nog inte tänkt på. Men menar ni att till exempel då ett skolkök där man lagar mat, är det en riskkälla? Just med tanke på varma såser och kokande vatten.
Ja, men, ja, kanske. Men tänk dig de här vattenångorna som kommer från stora diskmaskiner.
Ja.
Där har vi en riskkälla, en kemisk riskkälla.
Och andra i kök kan ju vara rengöringsmedel, har ju nästan alla kök för att göra rening, liksom diskmedel,
såklart,
ytor eller vad det nu är.
Just
men
det.
Även, det kanske inte är skolkök, men om man tittar på andra kök, frityrolja är också en sån het vätska som man kan få på sig. Liksom. Så ja, absolut så finns det även där.
Mm. Det är ett vitt begrepp, uppenbarligen.
Mm.
Ja, men då tycker jag att jag har fått en klarare bild av detta vida och rätt så komplicerade begrepp. Och vi kommer naturligtvis att tala om risker, vi kommer att tala om konsekvenser och vi kommer att tala om vad man ska, bör och måste göra för att minimera det här i allra högsta grad, allra högsta mån. Jag tänkte att vi ska börja med lite fakta, ytterligare fakta samlat bara för att få en ännu tydligare bild av det här.
Exponering för kemiska riskkällor kan ge akut påverkan, till exempel astmaanfall, allergiska reaktioner och frätskador. Kemiska riskkällor kan också ge skador på lång sikt. I Sverige beräknas flera hundra personer avlida i förtid varje år på grund av exponering på arbetet för kemiska riskkällor, till exempel kvartsdamm, svetsrök, asbest och dieselavgaser. De flesta som dör i en arbetsrelaterad sjukdom dör av cancer.
Ja, nu när vi får den här samlade bilden och fakta från er och här så är det ju en ganska oroande bild som man får och ett väldigt brett perspektiv på vad det här innebär. Och på kort och lång sikt också, Karin.
Mm. Ja, men absolut. Och jag tänker att det som är på kort sikt, det kanske är mer... att många vet om. Det kan bli frätskador, det kan bli allergier eller astma. Det tror jag att de flesta ändå vet att kemikalier kan...
Ja, det är tydligt och påtagligt.
Ja, precis.
Nu händer det här.
Men det som är på lång sikt, det som är de flesta dödsfallen ändå, det är de som... Och de sker inte här och nu. Det är inte så att unga personer kommer gå och falla ner och dö av cancer här och nu eller få cancer, utan de sker på mycket längre sikt. Det är 20, 30, 40 år bort. Och det här är någonting som vi ser som en utmaning. Liksom. Det är lättare att skydda sig mot saker som, ja, men som ja,
man ser
och du får handen avhuggen eller vad det nu kan det bli, inte av kemikalier, än från frätskada då, eller du får astma eller du ser att kompisen får det vid sidan om. Men de här, du ser ju inte kanske symptom eller någonting för flera år. Och det är ju en utmaning såklart, både för arbetsgivaren att veta och att arbetstagaren att förstå att jag måste skydda mig här och nu idag för att inte bli sjuk om, ja, säg 30 år då.
Det är ju typiskt oss människor att vi på något sätt inte bryr oss så mycket om det som vi inte ser och kan ta på. det är ju nyheter varje dag. Vi bryr oss väldigt mycket om det som händer hemma i Sverige och så. Men det, ju längre bort från oss det är, desto mindre kan vi greppa eller ta till oss det. Det är precis samma sak här, tänker jag. Och för att då vara ung och gå i en miljö man vill göra bra ifrån sig. Man tänker inte på vare sig pensionssparande eller sin kropp eller sin hälsa.
Nej, och det är en utmaning.
Det är en utmaning och det är också svårt, som vi sa, det är de här ämnena som bildas ofta på arbetsplatsen som orsakar den mesta cancern, skulle vi vilja säga. Det är svetsrök, det är kvarts,
dieselavgaser,
asbest.
Och det här är ju också svårt att följa upp med statistik, för det kan ibland vara så att de här sjukdomarna, man blir sjuk om 30-40 år, då kan det vara svårt att koppla att den här sjukdomen som jag har fått och som kan leda till att jag dör i förtid, det är någonting som beror på att jag exponerades på jobbet för jättelänge sedan. Mm. Så därför har vi också ganska dålig statistik på det.
Såklart. Men om vi ska titta på miljö då? Det känns som att det här egentligen är ett problem för laboratorier. Där ser man ju alltid folk med helkroppsdräkter.
Nej, så är det inte.
Nej. Det finns ju laboratorium, absolut. Men där får man också tänka på att där är ju många utbildade. Så förhoppningsvis vet de ju att det är en risk. Det finns ju på, jag skulle säga, kemiska riskkällor finns ju på
alla arbetsplatser.
Ja, verkligen alla arbetsplatser.
Ja, men ge exempel då, så att vi får bilder på miljöer och yrkesgrupper.
Ja, men vi kan börja med skolan, med de yngsta. Man tänker, ja men i skolan då finns det kanske bara i undervisningen vid liksom kemiundervisningen. Nej, så är det inte. Det finns bland annat i slöjdsalen. Har du tänkt på det någon gång? Om man sågar eller slipar i hårt trä, lövträ, då bildas det slipdamm. Och det här är trädamm och det är cancerframkallande faktiskt. Om man dessutom har en gymnasieskola med en yrkesutbildning, då kan det finnas svetsrök, det kan finnas limmer och lacker, målarfärger, alla sådana saker. Det är kemiska riskkällor och en kemisk arbetsmiljörisk.
Vården är också en sån här stor som man inte heller kanske alltid tänker på. De har ju många andra risker också såklart. Mm. Men de har mycket det som man kallar för våtarbete, alltså arbete med vatten. Och gör man det för många timmar så är det också en risk. Det är en kemisk riskkälla. Det finns också ganska mycket läkemedel och sånt där såklart. Och de är ju testade för patienten. Man kanske kan till och med tänka sig en bieffekt på en patient som är sjuk. Men arbetar man det här vill man ju inte ha den här bieffekten. Cytostatika är ett typiskt sånt exempel. Det är ju liksom framtaget för att man ska döda någonting. Det vill man ju inte få i sig som en arbetstagare. Liksom. Så där är också ett ställe som har mycket kemiska arbetsmiljörisker på.
Ska vi ta en annan stor grupp också?
Ja.
Byggbranschen.
Ja, grattis. Byggbranschen nämns ofta i den här podden. Ja.
De har alla risker nästan.
Ja.
De kemiska arbetsmiljöriskerna de finns även här. Vi har limmer, härdplaster, fogskum, vanliga produkter som används jätteofta. Och sen får man inte glömma att det är oftast en väldigt, väldigt dammig arbetsmiljö. Och just allt damm är skadligt att andas in och är en kemisk riskkälla.
Men det är nästan omöjligt väl att göra ett bygge utan att exponeras för allt vad det nu kan vara från cementdamm och gips och man spacklar och allt vad sjutton man gör.
Det är en utmaning, men det går ju såklart att skydda sig. Det finns bra hjälpmedel som man kan ta till. Det kan vara allt från utsug på verktyg, som små dammsugare som suger
just det.
Upp
just
dammet.
Det ser man ju vanligare. Ja.
Man kan skärma av arbetsplatsen med plastskynken.
Alltså till man exempel. Inte alla på hela bygget blir utsatta för den här
kanske sätta in en liten
dammet.
Ventilera luften, drar ut den skadliga luften. Mm.
Vi återkommer mer till vad vi faktiskt kan göra. Mm. Du, Annelies, var inne på det här med färger och så, då tänker jag på att vara målare just. Ja. Det har ju också varit, åtminstone tidigare när färgerna var så fyllda med bly och allt vad sjutton det var. Är det fortfarande ett riskyrke?
Ja, absolut. Just blyfärger, det är ju mest ett problem när man ska försöka ta bort den gamla färgen som fortfarande finns kvar. För att bly finns inte i färger idag. Och lösningsmedel i färger, det är inte heller så vanligt numera.
Det var ju en jättevanlig skada förut, liksom när lösningsmedelsskadan, att man nästan blev tappade liksom, talförmågan och många olika lösningsskador. Men den ser man ju inte bland målare alls längre, vilket är bra. Så det har ju varit en förflyttning också, får man komma ihåg.
Men numera så har man ju vattenbaserade färger. Och de kan innehålla ganska mycket allergiframkallande konserveringsmedel. Så då kan man få allergibesvär till stänk.
Okej.
Men det är ändå bättre med... Man får ju se det positiva i det negativa
ibland.
Ja, men
ibland. Det är klart.
Så men... det har ju varit en stor förflyttning liksom, på många områden. Liksom. Ja, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Liksom.
Ja, för det blir lätt att man slår sig till ro och säger ja, men titta hur måleriet hade det för 30 år sedan eller 15 år sedan. Det gäller, man får inte slå sig till ro bara för det. Jag kommer att tänka på en annan riskkategori och det är ju skönhetssalonger och frisörer och sånt då.
Absolut, och där finns det mycket, men där finns det både allting man tänker med håret, du ska färga håret och det är naglar som ska göras och fransförlängning, det är limmet till exempel som man använder i fransar, är väldigt allergent och det är också en sån här kemisk riskkälla som vi ser har förflyttat sig från en bransch till en annan. Det är limmet, det har funnits i byggindustrin och liknande länge liksom. Och de vet om riskerna. Men så flyttas det till en helt annan bransch och de hade ingen aning om att det kunde vara cancerframkallande. Eller det är inte cancerframkallande, förlåt, allergent. Mm. Liten limklutt, det kan inte vara så farligt, nej, tänkte man säkert. Men jo, det är tyvärr en del som har blivit allergiska mot det.
Ja, framförallt om man exponeras volymmässigt i längden.
Ja, dag mycket. Ut och dag ut. Ja. Och där är det också en annan. För dem är det ju svårare ofta än ett stort företag, det som du pratade om förut, liksom industri. Liksom. De har ändå lite resurser kanske. En frisör eller en sån, en enmansföretag, där är det också, det är inte så lätt alltid att hänga med på vad alla risker man har. Liksom. Men det här är en viktig risk och vi ser tyvärr en del problem i den branschen.
Mm. Jag kommer att tänka på det, för jag, på vägen hit så passerade jag en sån här skönhetssalong och när man går förbi den så andas, man känner ju doften av både parfymer, färger, rengöringsmedel och någon sorts lite damm. Så det är väldigt lätt att bara hosta till när man går förbi. Tänk att sitta i den här miljön då, tänker jag. Ja. Nu många har ju de ansiktsmasker och hejhå. Men ja, vi återkommer till detta också. Jag vill höra först, vad är det som händer då med kroppen vid exponering av det här? Gå in lite mer på det. Både på kort respektive lång sikt.
Men jag tror vi har nämnt lite förut, men de vanligaste arbetsolyckorna, alltså det som sker på kort sikt, det är de som handlar om att man blir exponerad för utsatt då, för att använda ett annat ord, för frätande ämnen eller kanske för förgiftningstillstånd. Mm. Arbetssjukdomar, det kan vara problem med andningsvägar, det kan vara hudproblem. Det är de vanligaste arbetssjukdomarna. Det här är det som sker på kort sikt. På lång sikt så ser det ju lite annorlunda ut. Det pratade vi om lite förut. Men om man blir exponerad för de här kemiska ämnena ofta, länge och mycket, då kan man bli sjuk på längre sikt. Mm.
Och då är det inte bara cancer vi pratar om egentligen. För det har vi nämnt.
Nej, precis. Sätt. Cancer är väl den stora det. Men man tänker överhuvudtaget med luftvägarna. KOL är väl också en sån som är ganska stor som poppar upp liksom.
Hjärta-kärl-sjukdomar faktiskt också. Mm.
Så det är väl de, tror jag, de största. Men de är ju ganska allvarliga också. Så att, men det, alltså, om man tittar på vad som händer i kroppen och vilka olyckor som kan vara. Det är ju inte så många, ofta det sker faktiska dödsolyckor här och nu. Nej. Men det finns ju dem och det är ofta den här kvävningsrisken som finns. Om man jobbar i en miljö där det inte finns tillräckligt mycket syre. Att man går ner, det var ju några dödsfall, det var ju bara något år sedan. Som de kanske bara var 2 år sedan. Ni vet hur det är med tiden. De gick ner i en brunn och en cistern där man hade kemikalier. Så fanns det inte tillräckligt mycket syre. Och just de tuppar av och så dör man. Det är väl liksom den vanligaste dödsorsaken här och nu av kemiska
arbetsmiljö. Ja, men det händer uppenbarligen.
Mm. Ja, men rena dödsolyckor som beror på kemisk exponering, de är ganska ovanliga, tack och lov. Mm. Men vi kan säga att man oftast inte dör på jobbet när det gäller kemiska exponeringar, utan istället så dör man av jobbet då på längre sikt.
Mm. Det här är vanligare än vad vi tror. Och vad man har förstått och framförallt både vad arbetstagare och arbetsgivare tror. Vi ska få lite fakta i ämnet.
Det är vanligt med brister i arbetsmiljöarbetet som rör kemiska risker. Vid inspektioner av kemiska risker får över 80% av arbetsgivarna krav från Arbetsmiljöverket. De vanligaste kraven som ställs handlar om att det saknas eller är bristfälliga förteckningar över kemiska riskkällor, att aktuella säkerhetsdatablad för farliga kemiska produkter saknas eller att det finns brister i riskbedömningen.
Ja, där hör ni och vi. Över 80% alltså av arbetsgivarna får krav från Arbetsmiljöverket vid inspektioner av kemiska risker. Vad säger ni om det?
Ja, det är tyvärr sant skulle jag säga. Ja.
Man kan väl säga det då, Karin, att det är väl trots allt så att då tittar man specifikt på ett område där de här riskerna föreligger. Så det är ju inte generellt på en inspektion väl?
Nej, så kan man. De siffrorna är tagna när vi hade en kampanj mot kemiska arbetsmiljörisker. Så det är klart att alla arbetsplatser ser ju olika ut och så. Så att absolut. Och man ska komma ihåg, ibland, statistik som ni vet kan man göra precis vad man vill med. Så det är 80%, det är ju från högt och lågt. Små risker eller små brister till stora brister.
Men det är ändå väldigt höga siffror.
Det är väldigt höga
vi
siffror.
Vi ser faktiskt det också rent generellt. Att det är ofta att det ställs krav på just de här sakerna när det gäller kemiska risker i arbetsmiljön. Riskbedömningen, brister, det kanske inte är förtecknat bra. Man har inte undersökt och riskbedömt sina kemiska riskkällor.
Man ser generellt i arbetsmiljön att, eller våra inspektörer att riskbedömningar är... Ja, men det saknas mycket riskbedömningar generellt, men ännu mer specifikt när det gäller kemiska arbetsmiljörisker. Så är det en pusselbit som ofta saknas tyvärr. Eller inte är komplett i alla fall.
Vi talar ju i Hallå arbetsmiljö ofta om ansvaret och att det i huvudsak ligger på arbetsgivaren. Men det känns som att i det här fallet så är det också en stor del som ligger på arbetstagaren. Att inte vara ung och blåögd och naiv i det. Och också bristen av kunskap kring den här. Så, vad säger arbetsmiljölagstiftningen då? Vilket ansvar har man, arbetsgivare respektive arbetstagare, i det här?
Ja, men det är ju självklart att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Men arbetstagarna, de har faktiskt också en stor del när det gäller just kemiska arbetsmiljörisker. Man måste till exempel följa de skyddsåtgärder som arbetsgivaren har vidtagit. Det ska man göra. Man ska sätta på sig skyddsglasögonen. Man ska sätta på sig det som sin personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren har bedömt är det som man behöver för att skydda sig mot riskerna. Men man måste också, man är skyldig att rapportera arbetsgivaren om man misstänker att en kemisk riskkälla har orsakat eller orsakar ohälsa. Så ser man någonting så måste man säga till.
Men det är precis som du säger, det är ändå i botten är det ändå arbetsgivaren som är ansvarig. Och det du sa, jag tror du nämnde någonting om kunskap och sådär. Det är ju ändå arbetsgivaren som ska ge arbetstagarna kunskap och förståelse för varför ska jag ha på den här skyddsutrustningen? Varför ska jag ha den här ventilationen? Och förklara för dem vad är det för farligt med det här? För det är ju, om man har en förståelse är det ju lättare att ta till sig varför ska jag göra det här? Än om någon säger bara till en att nu har jag bestämt att de här glasögonen ska du ha på dig. Alltså man får ju en mer efterlevnad om man har en förståelse. Och det är ju arbetsgivarens roll.
Nu pratar ju Karin utifrån sin favoritparagraf. Ja. Och det är ju den här 23 paragrafen som handlar om att man ska informera arbetstagarna.
Jag tycker alla ska ha en favoritparagraf och det här är min. Okay. Att arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om de kemiska riskerna som finns.
Ann-Louise, vilken är din favoritparagraf?
Ja, men det får ju bli den att man måste riskbedöma, undersöka och riskbedöma. Ja. Då blir det flera, så jag fuskar lite.
Och då är vi faktiskt inne på det som vi också brukar prata mycket om, nämligen SAM. Det som är det systematiska, arbetsmiljöarbetet ska alltid kommas ihåg och finnas. Om vi tittar på det då, vad är extra viktigt när man är inne på det här området vi pratar om idag, kemiska riskerna, när det gäller SAM?
Det ska ju följa samstrukturen här också egentligen. Man ska undersöka vad man har för någonting. Man ska riskbedöma, vidta åtgärder och följa upp. Liksom. Det är ju hela den. Men det är ju liksom extra, vad ska jag inte säga, att det är extra farligt med kemikalier. Men det finns en stor risk med dem. Och därför har vi ju specialregler på vissa områden för att liksom komplettera med det här helt enkelt.
Vilka är det då?
Jo, men vi har till exempel regler som gäller hur mycket av ett farligt ämne eller ett ämne som får finnas i inandningsluften på en arbetsplats. Arbetsgivaren måste helt enkelt se till att arbetstagarna inte andas in hälsofarliga ämnen på jobbet.
Mm. Vi har ju andra avsnitt om buller, vi har om och där det är ju lättare på sätt att höra ett buller. Här är det lite för högt buller, det är en sak. Men nu är vi tillbaka till det här igen, att det här är osynligt. Det ser man inte. Känner man kanske inte heller alltid, även om man ibland kan känna lukten av det. Men att man inte får för mycket av detta helt enkelt.
Jag blir glad när du säger så. Det är liksom inte så lätt att känna kemikalier. En luktindikator är ganska dålig på kemisidan. Liksom. Mm. Bara för att det luktar mycket behöver det ju inte vara farligt. Liksom.
Nej.
Utan det kan vara, jag menar, damm luktar ju ingenting. Man kan ju för sig känna det igen. Liksom, ja, men, om det blir, men då har man kommit upp i jättehöga nivåer, ja, när man känner det.
Ja.
Så det är en ganska dålig liksom, indikator på att när här luktar ingenting, så här är vi säkert. Liksom. Så det är viktigt med att arbetsgivarna har koll på det osynliga.
Flera specialregler gällande det här området?
Jo, men vi har specialregler för allergena, allergiframkallande ämnen. Och de finns ofta i limmer, lacker och färger. Och för att man inte ska hantera dem på ett dåligt sätt, så att man riskerar att exponeras, så måste man gå en utbildning. Så att arbetsgivaren måste se till att alla som hanterar det här ämnet ska gå en utbildning.
Okej. Och då är inte bara arbetsgivaren och skyddsombudet det bästa fall, utan då är det de som faktiskt hanterar och arbetar med detta.
Mm. Mm. Och även de som leder arbetet, så inte bara någon högt upp, utan de ska veta hur man gör, de som är närmast, de som utför själva arbetet också.
Fler specialregler? Det är bra att du rabblar lite här nu, för det här lär man sig ju hela tiden.
Ja,
saker,
men vi har extra krav och om carcinogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen. Och det handlar ju mycket om de här ämnena som man, ja, man får cancer på lång sikt. Ja. Liksom. Eller skada reproduktionen, det är ju skada alltså fertiliteten, eller både för kvinnor och män, eller det ofödda barnet. Då. Och där finns det ganska mycket krav. Där finns det till exempel att man måste titta, behöver jag använda det här ämnet eller överhuvudtaget, eller kan jag byta ut det mot något annat? Och det måste man göra om det är tekniskt möjligt. Vi ska försöka eliminera dem eller ta bort de här ämnena överhuvudtaget på arbetsplatsen om det finns möjlighet. Det går ju inte alltid. Vi har till exempel kvarts i vår berggrund. Det kan vi ju inte ta bort, liksom, det förstår vi också. Men finns det möjlighet så ska det tas bort. Och det finns även andra krav där, att man måste byta fler åtgärder alltid om man hanterar de här ämnena, för att minska att så få som möjligt exponeras och i så liten dos som möjligt också.
Vi har varit inne på det förr, men jag misstänker att det finns också specialregler gällande det här med slutna rum. Det har ju du pratat om alldeles flera gånger här, med att vikten av vädring och vikten av att man inte är i ett slutet rum för länge.
Ja, där har vi många specialregler faktiskt. Ja. För slutna utrymmen har ofta en begränsad luftomsättning. Och tyvärr så ser vi ju dödsolyckor lite då och då. Och det beror på att man har gått ner i ett sånt utrymme där det saknas syre eller har bildats en giftig gas. Mm. Men de här tragiska situationerna, livsfarliga situationerna, de kan man ju undvika om man följer våra regler.
Du var inne på det tidigare innan vi avslutar den här delen, Karin, det här med sanering eller man ska renovera och sådana saker. Det här är ju klassiskt, i alla fall jag som växte upp, när jag växte upp med asbest, att rör inte väggen, där finns det det och sådär. Mm. Det är väl också en del av det här, kan jag tänka
Absolut.
Mig.
Absolut, där finns det ju jättemycket krav skulle man säga, och följer man dem, och det är lite mer som en handbokskravslista där, så följer man dem så ska man ju ha en betydligt säkrare arbetsmiljö. Så är det ju. Och det finns ju en anledning till att vi har de här specialkraven på vissa områden. Det är sådana som kanske är lite extra allvarliga risker för om man exponeras för dem. Och vanliga helt enkelt. Även kvarts är ju ett sådant ämne som vi också har specialkrav som många exponeras för. Det är jättemånga som exponeras tyvärr för kvarts. I olika doser, likadant där. Det är ju inte bara så att man bara får man en gång andas in det, så brukar det inte vara liksom så att man faller död. Man vill inte skrämmas heller med kemikalier. Vi älskar ju att folk använder kemikalier. Det är liksom, men man ska hantera dem på rätt sätt. Det är väl liksom det som är viktigt.
Ett annat generationsord som åtminstone för mig var stort, det var radon. Mm. Vad faller det in i det här sammanhanget?
Ja, men det är ju en kemisk riskkälla på sätt och vis det också faktiskt. Vi kanske inte...
Är det så vanligt? Man pratar aldrig om det på samma sätt längre.
Ja, så det finns ju byggnader fortfarande.
Ja, och det finns i marken fortfarande.
Ja, men precis. Så att det finns ju hus och liknande sånt. Och det är klart, har man ett hus, en arbetsgivare så kanske man behöver göra någon vidtagande åtgärd. Men just det där med radon, man kan ju också lyssna på det avsnittet som var tidigare med vår kollega Fredrik Håks. Han pratar om ventilation och där finns det ju ändå en del tips vad man kan tänka på om man skulle ha en byggnad med radon.
Mm. Och liknande. Mm. Mm. Okej, okay. Då har vi fått en definition av vad det är för någonting. Vi har fått tydligt de risker på kort och lång sikt som föreligger. Och om man nu då, som jag, blir nyfiken och inte minst som arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombuden, hör ni som lyssnar. Hur gör man då för att bedöma riskerna när det gäller kemikalier? Om man vill åtgärda det här och bedöma vilka förrisker som föreligger just där jag är och befinner mig på vardagarna.
Ja, men först så ska du ju undersöka vilka risker har du? Vilka kemiska riskkällor har du på din arbetsplats? Då ska du förteckna dem, som det heter. Gör en kemikalieförteckning. Helt enkelt skriva ner vilka kemiska riskkällor du har på arbetsplatsen. Vart de förvaras, hur mycket du har. Vad är risken med just den här kemikalien eller riskkällan? Du ska hämta in säkerhetsdatablad om det är köpta produkter. Ett säkerhetsdatablad, det är liksom en bruksanvisning som följer med kemikalien som du köper. Och den talar om hur man använder kemikalien på ett säkert sätt.
Står ju lite grann om vilken skyddsutrustning man ska ha, vilken ventilation man bör ha. Ja, men det är väldigt mycket bra information i de där.
Ja.
Ska inte bara has på arbetsplatsen utan ska också läsas, är ju en rekommendation.
När man har liksom förteckningen på plats och man har säkerhetsdatabladen, då kan man göra en riskbedömning. För att då har man de underlagen som man kan behöver för att göra en adekvat riskbedömning helt enkelt. Mm.
Ska man då som arbetsgivare också ta in kollegor, medarbetare, arbetstagare och inte minst skyddsombud i det här läget, tycker ni?
Självklart, det är de som vet hur man använder kemikalierna på just den arbetsplatsen. Ja. För det kan ju se helt olika ut på olika arbetsplatser.
Det är super, super viktigt verkligen. För det är en risk när man pratar om kemikalier att man pratar bara om hur farliga de är. Alltså allting handlar ju om hur man använder dem. Mm. Det är jättestor skillnad. Vi brukar ta ett exempel med ett lejon. Alltså om du möter ett lejon på savannen är det ganska farligt liksom. Så. Det är samma lejon om den finns i en bur. Men den är inte så farlig där, utan där är det ganska skyddat.
Just
det är likadant med kemikalier. Det beror på precis hur du kommer i kontakt med dem eller inte kommer i kontakt med dem. Så det är jätteviktigt att de som kan jobbet är med och tittar på riskerna.
Just det. Och då är vi inne på praktiska åtgärder ju. Att stänga in det är ju ett sätt. Men berätta mer. Vilka praktiska åtgärder kan man göra för att minska riskerna då?
Alltså det finns ju massor av åtgärder som man kan tänka sig. Det är alltid, vi får ofta frågan vilken är den bästa åtgärden. Och det är ju bästa är ju egentligen kanske att ta bort den då. Men annars i första hand så ska man just som du sa. Man ska försöka stänga in den på något sätt så att man inte kommer i kontakt med den. I industrin är väl det lite lättare att göra det. Liksom. Man har rör så att den helt enkelt inte kommer i kontakt med människor. Det kan vara svårare på ett bygge att göra det. Utan då får man gå ner i det som vi kallar för åtgärdstrappan. Åtgärdstrappan är liksom att först gör man det här för det är mest effektivt. Och sen går man till nästa steg om inte det funkar och så vidare. Liksom. Så första steget är liksom, ta bort ämnet om det är möjligt. Och byt mot något mindre farligt åtminstone. Och andra steget är då kapsla in, vilket inte alltid är så lätt.
Mm. Och sen får man gå vidare ner i åtgärdstrappan. Går det inte att kapsla in, ja men då kanske vi kan behöva använda tekniska lösningar. Och det var vi inne på lite förut när jag pratade om dammreducerade liksom verktyg. Eller sådär. Det är en teknisk lösning. All form av processventilation som liksom suger bort dammet eller lösningsmedlet från källan där man faktiskt arbetar med sin kemiska riskkälla. Det är också en teknisk lösning.
Jag tänker, nu ser jag, när jag pratar om det här, så ser jag framför mig så här vattenbad, både i kärnkraftverk och i andra sammanhang, laboratorier och sånt. Så är det också en del av det här, alltså att man täcker grejer med vatten för att begränsa och stänga in det?
Ja, men absolut. Vattenbegjutning brukar vi prata om, och det är att man liksom använder vatten för att liksom minska damm till exempel. Man kan liksom spraya fin dis med vatten över. Just för då kapslar det. Man in dammet.
Eller sjunker det ner.
Just det,
men det finns faktiskt det som du precis säger, som ett akvarium. Alltså att det finns en sån åtgärd. Man har bänkskivor till exempel som man sänker ner där. Så skär man under vatten. Så bildas ju inte damm i luften, utan det kommer ner i vattnet. Så det finns sådana lösningar. De kanske inte riktigt lika vanligt som vattenbegjutning när det kommer lite mer begränsat med vatten. Just. Men det finns sådana också, och de är ju väldigt effektiva.
Det låter som att det finns en massa lösningar ju, såklart.
Absolut.
Ja. Och om de här inte funkar då kan man ska man börja titta på då rent hur mer organisatoriskt hur ser det ut på arbetsplatsen, att man exponeras mindre för det eller inte alls, eller att det finns mer, ja, berätta, olika rutiner för det kan jag tänka mig.
Absolut, och vi har ju varit inne på det förut också, just det att man till exempel kapslar in eller man står i ett specifikt rum. Det är inte så att man ska offra de personerna, utan då får de vara skydda på ett annat sätt. Men man sprider ju inte runt det i lokalen. Det är ju en organisatorisk lösning.
Man kan också skylta väldigt tydligt så att inte folk går in i ett utrymme där man hanterar den här kemiska riskkällan. Så att det är tydligt skyltat, här jobbar vi med det här är en risk. Gå inte in här om du inte måste, och i så fall ska du ha de här skyddsåtgärderna. Det är en form av organisatorisk lösning.
Just det.
Och den sista, och den vill vi verkligen, det är verkligen viktigt för oss att punktera, att det är den sista lösningen som ofta trillar ner till att bli den första tyvärr. Men det är sista alternativet, det är personlig skyddsutrustning. Handskar, andningsmask, men då skyddar man bara sig själv. Du skyddar, om jag arbetar så kommer inte jag skydda er andra, utan det är bara mig själv jag skyddar. Det är inget bra skydd egentligen. Men ibland måste man, den där personen som vi inte vill offra i det där specialrummet, kanske måste ha sån utrustning för att vara säker liksom. Men det ska inte vara ett förstahandsval, och det ska helst inte vara det enda lösningen, om vi säger så.
Bra poäng. Och vilken bra redovisning ni har gett av de här delarna. Om man ska titta lite mer framåt nu då, som avslutning här. Vi var inne på det att saker och ting utvecklas till det bättre. Vi vet om riskerna, därmed kan vi också minimera dem på olika sätt. Men hur förändras de här riskerna då när det kommer in nya material och kemikalier? För det är inte bara så att vi tar bort det här hela tiden, utan vi tar ju också till oss nya saker och nya lösningar som vi tycker är så bra.
Ja, och en sån sak är väl just när det flyttas från en bransch till en annan. Ja. Eller det kommer nya branscher som man inte riktigt... Där kan det ju bli flera olika risker på samma gång, och då är det ju de här kemiska riskerna kanske svåra att greppa. Och ett sånt exempel är väl... att den gröna omställningen, som är fantastiskt bra på många sätt och vis, men det kommer ju nya risker med det i den branschen.
Vi har ju mycket batterier, nya batterier. Det finns ju risker med dem, som jag tror att alla känner till, att sådana kan börja brinna till exempel. Det är en kemisk riskkälla. Också så ska vi återvinna mycket mer än förut. Och just de här batterierna, man ska ta hand om de värdefulla metallerna som finns i batterierna. Och när man gör det så finns det också en ökad risk att man exponeras för de här ofta ganska hälsofarliga metallerna som man vill åt när man återvinner.
Sen är det också en trend att det liksom... Ja, det kanske vi nämnde. Det är just det att det flyttas från en bransch till en annan. Den här med, som vi sa om fransförlängarna förut, att det flyttas liksom från... en känd bransch till en okänd bransch, så blir det helt plötsligt en ny risk. Liksom. Vi är dåliga kanske på att överföra information. Liksom. Det är väl också en liten trend som vi ser. Eller det är kanske ingen ny trend om man ska vara helt ärlig. Och så har det ju varit att man vill ju använda material till olika saker. Liksom.
Men menar ni att arbetsmiljön blir säkrare i alla fall? Eller blir den mer osäker när saker och ting blir mer komplexa? Det går snabbare, det är mera saker som ska produceras på olika ställen och i olika sammanhang och sådär.
Alltså på översikt så är det ju en bättre arbetsmiljö när det gäller kemikalier nu än det var för några år sedan. Det är ju stor skillnad, det går ju inte att komma ifrån. Så det är ju jättekul att se att det blir bättre. Men det var lite som du var inne på förut, vi kan inte bara känna oss lugna att nu är vi klara, nu har vi tickat den boxen. Utan
Nej, men nu ser vi liksom nya trender. Vi ser att exponeringarna, de flyttar från stora företag som kanske har resurser till lite mindre företag som inte har resurser. Det kanske flyttar från en bransch till en annan bransch. Från tillverkningsindustrin där man kan bygga och kapsla in, så kanske flytta till byggindustrin där man inte kan kapsla in. Och sen så ser vi också tyvärr att det är det finns en tendens att exponeringar flyttas från kontrollerade arbetsförhållanden till mindre kontrollerade arbetsförhållanden.
Okej, okay. Så vila inte på lagrarna, eller vad det heter.
Nej, men just det här liksom, ja, man, förr i tiden, vad man kallar, då visste ju alla vad stendammslunga var, skulle jag säga nästan. Ja. Om jag skulle fråga mina barn idag, men jag hade inte en aning om vad det är. Nej. De är ändå i 20-årsåldern, så det är inte några småbarn liksom. Så det är ju vissa saker som vi vill hålla i liv. Man vill inte skrämmas, men vill hålla i liv så att man fortfarande tar hand om de här riskerna på bästa sätt.
Vad fint hörni, Ann-Louise och Karin. Tack så mycket. Någonting som ni vill känner att det här har vi missat, det här måste vi ta med eller förtydliga?
Ja, men jag tycker att jag vill slå ett slag för vår webbplats. Vi kan alltid gå in där för att hitta mer information och vägledning. Det finns jättemycket bra material. Det finns allt från mallar när man ska göra sin förteckning och riskbedömning. Vi förklarar mer. Så det är en sak.
Och sen såklart starta med sitt kemikaliearbete om man inte har gjort det. Ibland kan det kännas övermäktigt och stort, men börja någonstans liksom, så man tar en bit i taget. Det låter svårt med kemikalier och man tänker kanske kemi i skolan, men det är ju bara en som allt annat, en systematik liksom, så kommer man en god bit på väg.
Okej. Okay. Bra avslutningsord tycker jag, och viktigt. Tack så mycket Ann-Louise, tack så mycket Karin, för att ni kom hit idag och delade mer av er kunskap och era erfarenheter kring detta viktiga och något osynliga ämne. Och ni som lyssnat, ja, ni har under det här avsnittet fått tips om en hel del av våra andra Hallå arbetsmiljöprogram. Det finns mycket att förkovra sig i, så gå in där och lär er mer om det här viktiga som gäller vår arbetsmiljö. Återigen, av.se är webbplatsen ifall ni vill ha tag i någon, eller någon information som ni vill veta mer om finns ju också. Tack för att ni har lyssnat och för det viktiga arbete som ni gör varje dag i vårt avlånga land. Tack och hej!
Hallå arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bergling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.